Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
I februar 2009 så logget jeg på Twitter for første gang. Denne uken deaktiverte jeg kontoen og gjorde det slutt. Men før det så scrollet jeg gjennom flere år med debatter som jeg var irritert av, ble opplyst av med humor, irritasjon, og så var jeg rett og slett litt trist. En slags sorg. Men jeg orker rett og slett ikke lenger. Ikke engang å se på den blå fuglen er nå blitt min eks. Men jeg vet jo at jeg er ikke alene, jeg er ikke særlig original. Statistisk sentralbyrå har logget seg av kontoen, politiet, rekke institusjoner, Guardian varsler om at de ikke lenger vil bruke X med sine 27 millioner brukere. Og det skaper et ekstremt sinne, et raseri fra mange også, det ser en. Men det synes jeg kanskje også er et slags form for symptom. Og jeg vet også at for deg er denne problemstillingen fullstendig uaktuell, siden du aldri har hverken vært inne eller ute. Men det var faktisk, det satt litt langt inne. Jeg klarte bare ikke lenger.
Så jeg har jo haft et Twitterkonto, men jeg gikk ut, for at jeg er ingen bra på det der. Men... Är det inte nu man behöver vara på X för att hänga med, eller?
Ja, så jag klarte det bara verkligen inte längre. Och den tonen, alltså det är en miljard med bots. Du vet inte vem du snackar med. Och ett så uppskrudd tonläge. Jag vet att jag borde varit där. Jag vet att jag borde fortsatt se. Men jag begynte att miste troen på mänskligheten, rätt och slett. Og der er noe med hele det sånn sentimentet i politikken i øyeblikket som gjør meg bare så desillusjonert.
Jeg blir sjuk i sånne der sammenheng, men jeg tenker, Hassan, du hadde vel et tag at du nyhetsstreikade, var det ikke så?
For noen år siden. Nei, jeg gjorde det.
Jeg får med det.
Ja.
Men Hassan, du sitter jo helt stille når jeg snakker om X og Twitter og sånt. Er det fordi du synes at det bare er noe en pingle, eller tenker du at du bryr deg ikke, eller at det er... Hva tenker du egentlig?
Altså, jeg kan ikke få adgang til min X-konto efter jeg har skiftet mobiltelefon.
Så du har ikke sett det.
Men jeg har aldrig været specielt aktiv på X. Mm-hmm. Jeg synes, det var sådan et lidt hysterisk sted, ikke? Hvor man hele tiden udtaler sig så radikalt som muligt i de her korte tweets, ikke? Mm. Så det har aldrig interesseret mig så meget, vil jeg sige. Men ja, Åsa, jeg kan ikke huske, at jeg har haft en nyhedsstrejke, men det har jeg
kanskje forveksler dig med min mand.
Det er en bra
det har jeg ikke noget
imod.
Det er en meget besnærende tanke, Åsa. Jeg kan følge dig. Jeg ved ikke, hvad Bengt siger, men altså, jeg har ikke noget problem med det her. Jeg bemærker jo, at folk går i koma over tiden, ikke? Altså, og udviklingen og sådan noget. Og det kan jo være, at folk har ret i deres koma-fornemmelse eller koma-trang, ikke? Men altså, der er også noget meget, meget narcissistisk i det her med hele tiden at forestille sig, at vores tid er den mest betydningsfulde, fordi den vil sætte en stopper for menneskeheden. Ikke? Mm. Altså, det er så selvoptaget at tænke på sig selv, ja. som et medlem af den væsentligste generation af alle generationer, ikke?
Men jeg har lyst til å snakke om en ting som i alle fall kjennetegner mer av vår tid enn det har gjort så lenge jeg har levd, og det er hevntrangen. Mm. Elon Musks ilske mot Norge skrev Aftonbladet her om dagen. De ljuger, mente Elon Musk. De er altså norske medier. Og grunnen til at Elon Musk sa dette var at han hadde lest, fordi det en holocaust-fornekter ifølge Aftonbladet hadde twittret om at hjelpetelefonen i den norske kirke går nå varm av barn som redde for det som skjer etter valget i USA. Og Elon Musk kommer ut og sier at de ljuger, og ifølge Aftonbladet så Elon Musk sintere på Norge enn noen andre. Min hypotese der jo også at Elon Musk sint på Norge av andre grunner, nemlig på grunn av at Norske oljefondet stemte ned hans gigantiske lønnspakke, og han nekta å komme på middag med oljefondsjefen etterpå, og sa han ikke hadde råd. Og denne hevntanken som siver inn nå blir det sagt at den nye justisministeren til Trump, Matt Gaetz, han skal inn og hevne seg på alle som gjorde Trump ille i denne perioden her. Altså, det å tenke liksom politikk som ren hevn, uff, hva det da? Det minner meg litt om siste tider da, Hassan.
Ja, altså men altså når jeg ligesom tænker tilbage i tiden, især på min barndom i Vestberlin, ikke, som jeg jo også har talt om tidligere, så tænker jeg, vi er jo ikke i nærheden af det trusselsbillede, som var dengang. Altså, jeg vidste, hvilken atombunker jeg skulle tage til i tilfælde af atomkrig, som ikke var usandsynligt. Altså, det var meget sandsynligt. Det ved vi jo også, når vi ser tilbage, kigger tilbage i historien. I bøgerne, så kan vi se, at det var meget, 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 meget tæt på. Ikke?
Men nå snakker jeg om noe annet. Nå snakker jeg om toneleie i diskussionen, og ikke den reelle trusselen, for det kan vi også snakke om, selvfølgelig. Men hvordan retorikken er.
Ja, så siger man, at det er en hysterisk, at det er en hysterisk tid i tonen. Ikke? Mm. Men altså, ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke så meget holdning til. Altså, jeg synes måske, den reelle trussel er mere betydningsfuld end det ordvalg, man anvender sig i.
Jeg er mere rädd för atombomben nu än jag var när jag var barn. Men jag funderar också på det här med tonläget. Nu sitter vi här och pratar som att, och lyssnarna förstår att alla vi tre tycker att det är tråkigt att Donald Trump vann presidentvalet. Det är ganska många som är ändå glada för att han har gjort det.
Mm.
Och hur ska man om man inte gillar det här valresultatet visa att man faktiskt respekterar valresultatet?
Ja, men det gör man ju. Alltså det är ju ingen som kommer att storma Kapitol i januari.
Det är inte, men jag tänker det finns ju nu olika rörelser, till exempel här att man i USA då, att man ska inte ha sex. med någon som har röstat, stämt på Donald Trump. Jag tänkte, oh my god.
Den är 4B-bevegelsen som lökalt. Ja, och den kommer från Sydkorea.
Det kommer från Sydkorea, och där har jag respekt för den där, för att där handlar det om att ensamstående kvinnor inte har, med barn, har ingen respekt överhuvudtaget. Och så vidare, det är ett helt annat samhälle. Men att man skulle straffa någon för att den har röstat på ett särskilt parti, när man säger jag tänker inte ligga med dig, då ganska självuppskattande rörelse, skulle jag säga. Men,
det är narcissistiskt.
Ganska narcissistiskt, men sen också undrar jag, vad är det där för konstigt straff? Och, så du kunde, ja, vem vill ligga med dig? Ja, ungefär sådär. Jag får så många tankar i huvudet kring hur ska man...
Men det är ju helt, det är mycket relevant det du tar upp nu, Åsa. För självklart så begår demokraterne ikke en fysisk storm mod Capitol, og det er godt, fordi det skal man ikke gøre, men de udøver jo alligevel en form for moralsk storm mod Capitol, som de altid har gjort, ikke? Fordi vi har jo levet i en verden, som skulle vurderes ikke ud fra realpolitik og resultater, men ud fra på hvilken side af den moralske linje, du har stillet dig, ikke? Det er det, der er afgørende, ikke? Det er ikke resultatet, det er ikke, hvad vi når frem til, det er alene, hvor du placerer dig rent moralsk, ikke? Som har været det definerende. Ikke? Og prøv at høre, nu tager jeg noget op, som kommer til at være en katastrofe for mig at have taget op. Ikke? Men den her krig i Ukraine, ikke? Den her forfærdelige, undertrykkende krig, ikke? Jeg er jo ikke i tvivl om, hvor jeg står rent moralsk. Jeg mener, at man bør yde den maksimale støtte til den her nation, der kæmper for sin egen ret til at eksistere. Ikke? Samtidig så er der jo noget realpolitisk inden i mig, altså noget, der tænker, jamen hvad hvis det ikke er vejen til fred? Hvad hvis det ikke er vejen til fremgang i verden? Hvad hvis det ikke er vejen til, at man kan have en fremtid, hvor vi lever ikke i moralsk overensstemmelse med hinanden, men i en pagt, som beskytter os mod undergangen, ikke? Er det så ikke bedst at vælge den vej frem for den moralsk rigtige vej?
Men du ställer ju relevanta frågor här, för att om det var så att bara skicka in vapen skulle vara en lösning på det där kriget, då fattar jag inte varför vi inte skickar in allt i så fall.
Ja, netop, ja.
Och det gör vi inte, utan alltså den fråga som du ställer här, som ju jag är så tacksam över att jag inte behöver befatta mig, eftersom jag inte är politiker, den måste ju alla världsledare nu fundera över. Hur ska man göra med det här kriget? Och hur ska man göra få fred utan att Ryssland tycker att de har segrat? Jag är tacka Gud att jag inte är politiker och behöver hålla på med det där. För hur det nu än blir så kommer ju Ryssland att tycka att de har segrat. Varje fredsförhandling kommer ju de att känna en seger.
Nej, alltså det som är intressant här är att Trump har ju gått in och sagt att detta ska han få slut på. Och det spörs. Han har smigrat sig in med Putin, men Putin har allerede begynt att latterliggöra Trump med att posta nakenbilder av Melania Trump och så vidare. Så här är det stora män upp och slåss med tissene sine igen.
Ja, så här var det.
Ja, jeg tenker, Hassan, dette handler ikke bare om moral. Altså, det er, jeg skjønner hvor du vil, men det er ikke bare den overlegne og den moralsk gode det snakker om her. Det er ren makt, og det er ren kamp om demokratiet.
Det er helt med på.
Altså, uansett vad Putin skulle bli sittende igen med av några landområder eller vad det måtte være, så är det en start. Han har inte tänkt att sluta.
Ja, men det vet de
nu citerar jag folk som sitter tätt på han.
Ja, men prøv at høre,
vi er helt overens.
Men der er jo masser af kilder, som vil sige, at det er noget sludder. Det er jo en NATO-konstruktion, det her, at sige, at Putin går efter det næste, og det næste, og det næste, og det næste. Altså, det er jo, vi ved det jo ikke, og vi kan jo ikke sammenligne Trump med Neville Chamberlain. Det kan vi jo ikke. Altså, Trump er jo ikke en forsigtig, konservativ, britisk politiker, som er lidt skræmt og ikke har nogen pondus og sådan noget. Altså, som personlighed, ikke? Der er han jo så langt fra den engelske premierminister, som indgik den her aftale om fred i vår tid med Hitler. Ikke? Altså,
det er fordi, at Kina er i spil, og det er et veldig annet og et mye større lærret, og det er derfor vi i Norden her må stå mye tettere sammen, fordi dette spillet handler om veldig mye mer enn bare USA og Trump og hvem som blir forsvarsminister og utenriksminister, og hvem man velger seg som det ene og det andre. Altså, det er noe helt annet, og det er jo på et vis derfor jeg ønsker å snakke om hevn, fordi jeg mener at den politiske retorikken, den antipolitikken som vi ser sprer seg i hele Vesten, og den retorikken som er rundt det, er med på å splitte folk på et vis som gjør at vi ikke er i stand til å ta noen gode beslutninger. Og det er derfor jeg ønsket å snakke om hevn. Men jeg forstår at det er et litt sånn vanskelig omvei da. Men
jeg tycker det er interessant. Jeg tycker det er otroligt interessant med hevn. Det er det vi gjør verslitteratur på også.
Ja.
Men for meg så jeg måste ändå gå tilbake til den her grundfrågan når vi siger så her, det er demokratin som står på spil. Ja, det er det jo, men så som retoriken er nu, så betyder det også at vi ändå ska knyta alla våra förhoppningar till den västerländska demokratin där som vi menar då att USA leder, och samtidigt som vi tycker att USA är i riktning mot en fascistoid liksom utveckling. Och här blir ju jag som ju uppfattar mig själv som demokrat helt förtvivlad, för att de här orden betyder ingenting längre, och ska jag gå in i det här spelet ont mot gott, vitt mot svart? Jag tror att det är lite det Hassan är ute efter. Jag känner ju samma liksom, att det är falskt, att det är hysteriskt, att det är oärligt, farligt. sätt. Samtidigt som jag också, precis som Hassan, vet var jag har mitt hjärta. Det vet jag ju.
Men alltså, nu, unnskyld att jag avbröt nu, men jag har bara så extremt lust att få sagt detta. För vi trenger ikke å nettopp forholde oss til det amerikanske bildet i øyeblikket. Vi trenger ikke å gå inn i det type toneleie, og vi har noe annet. Og da Economist nylig hadde en stor artikkel nettopp om hvordan antipolitikk river Vesten ifra hverandre, så var poenget er at vi ser at land etter land så går den følelsen, den opplevelsen du har til det partiet du selv stemmer, den opplevelsen du har til andre partier. I de landene der demokratiet svekkes, så rives på en måte det limet opp. Det betyr at du forakter stadig mer det partiet du selv ikke stemmer på. Men de Economist har også målt våre land og ser at både Sverige og Danmark og Norge, så har det vært ganske flatt med at du har et ganske greit forhold til de partiene som du selv ikke stemmer på, bortsett fra i Sverige der du ser en økt polarisering. Og den økte polariseringen er jeg mer redd for enn noe annet. Dermed så er jeg også redd for en slags hevnvalør også inn i vår politikk. Så det er helt motsatt jeg egentlig ønsker også, enn å se på USA og se at det er det demokratiet som skal redde oss. Jeg mener vi skal se på oss selv.
Jag funderar på ett ord som polarisering. Jag är inte säker på att jag är emot polarisering per se. Det beror på vad polariseringen handlar om. Vi har haft en mittenpolitik i hela världen i 30 år nu. Jag skulle vilja att de politiska motsättningarna blev skarpare. Så att man förstår att det finns alternativ i politiken till det här som har varit så länge, som skapar frustration, som skapar extremism, kulturkrig och whatever. Så vad pratar man om när man pratar om polarisering? Men när det gäller tonläge och retorik och sådär, då är jag helt med. Där skulle vi kunna vara betydligt mer civiliserade. Och även om kalla kriget var skrämmande på sitt sätt, det var ändå inte så att Sovjetunionen skickade nakenbilder på Nancy Reagan och sådana saker.
Nej.
Det är ju någonting som händer i vårt sätt att prata med varandra som är fruktansvärt otäckt. Jag skulle vilja säga bara att det bästa sättet att ta hämnd, tänker jag, för den som inte vill ha den här trumpismen, det är att försöka förstå vad som har hänt. Och då menar jag att de här utfallen nu som bara handlar om att svartmåla, att inte försöka förstå eller att förklara att allting handlar om toxisk maskulinitet och så vidare, det räcker inte för mig. Man kommer absolut ingen vart. Jag tänker bara tugga i, man får tugga i sig det här, försöka förstå vad som har hänt, lära sig någonting och sen bygga upp någonting annat. Det är den största hämnden man kan ta, tänker jag.
Ja, og så altså, hvis man er træt af demoniserende adfærd fra den kommende amerikanske præsident imod, hvad hedder det, andre befolkningsgrupper og så videre, så kan man jo tage fat i sin egen demonisering først og fremmest, ikke? Og finde ud af, hvordan man ligesom vil håndtere den, ikke? Fordi jeg er jo sindssyg, jeg oplever demonisering lige nu, ikke? Og fear-mongering, altså blandt mine, altså ligestillede, ikke? Men jeg vil sige, at jeg tilslutter mig det, Åse siger med polarisering. Jeg er heller ikke modstander af polarisering, nødvendigvis. Men jeg er stor modstander af den polarisering, som ligger under overfladen, fordi den ikke må komme til udtryk. Og når jeg sidder her og bider mig i læben af frygt for at blive kategoriseret som trumpist, ikke? Så er det jo et symptom på den her frygt, ikke? Som altid ligger for at ikke kunne sige det, man gerne vil sige, ikke? Mm. Altså at opleve og mærke konsekvensen af det, ikke? Fordi jeg mener, jeg er ikke sikker på, at det går ad helvede til lige nu. Jeg synes faktisk, at det gik ad helvede til før, ikke? Mm. Og jeg kan ikke forestille mig, hvordan det kunne gå værre. Og Hilde, når du siger, at det er, nu sidder mænd og måler pik, det har de altid gjort. Biden målte også pik på sin besynderlige måde med Putin, ikke? Ligesom Obama gjorde med alverdens ledere. De har bare gjort det med et større smil på læben og en mere skjult, hvad hedder det, magtliderlighed, end Trump gør, ikke?
Men lad os se, altså igen...
Kamala Harris havde også målt sin pik op imod Trumps. Altså, det er der ikke nogen tvivl om.
Altså, men nu snakkede jeg om den veldig tydelige målingen, da, kan du sige.
Jamen, jeg foretrækker den vildt tydelige måling.
Og det er interessant.
Frem for at vi har en fredspræsident, Obama, ikke, som vi tildeler Nobels fredspris, samtidig med at han bomber hele verden sønder sammen, ikke? Altså den der forløjede formulering af godhed og ondskab gider jeg ikke at være en del af. Jeg vil hellere have en amerikansk præsident, der ligner det, han er. Ikke? Mm-hmm. Altså en sexistisk, magtliderlig, demonstrator af verdensdominans, ikke? Som præcis som Biden og Obama var, som Kamala Harris ville have været. Altså.
Nej, men altså, lad os se, men det er utgangspunktet her, var det også Aslak Nore skrev i VG, vår groteske tidsalder, der han skriver at virkeligheten i 2024 følger samme mønster som altså på 90-tallet, men den forstørrer alle menneskelige egenskaper og sosiale fenomener. De vågale blir mer modigere, krigen blir farligere, truslene mer eksistensielle. Og han mener dødsing, altså dette er å kaste seg ut fra et stupetårn i på et underlig vis i mange tiotals meter høyde er bildet på vår tid. Vi får se. Jeg håper akkurat som deg, Hassan, at vi havner med bein og trygt og godt ned i vannet, at det ikke blir noe mageplask.
Jeg ser mørkt på fremtiden, faktisk. Det gjør jeg virkelig, det vet ni.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
Det var altså midt i sånne tanker at jeg fikk tilsendt en sommer i P1 med Lars Strandegård, rektor ved Handelshøyskolen i Stockholm, om vikten av at mennesker blir menneskeligere når maskiner blir smartere. Og den hørte jeg. Og rektor ved Handelshøyskolen i Stockholm, han påkaller kulturens kraft og menneskeligheten. Han snakker ikke så mye om krig, men han snakker om blant annet kunstig intelligens og så videre. Det var ganske forhåpningsfull og fortrøstningsfull å høre. Åsa, har du hørt han?
Ja, visst, absolut. Jeg har samtalet med honom om det her også. Ja, men jeg tycker det er interessant at Handelshøyskolen, som ju bara håller på med utbildar ekonomer, där har han gått in med vill att man också ska få ett kulturellt kapital, att man ska det finns litteraturcirklar och konstcirklar och lite allt möjligt. Mm. För de som är i kulturbranschen då känner sig lite hotade, det är inte bara det. Alltså förut har det ändå varit så här att vi kulturarbetare, vi är fattiga, men vi vet ändå någonting. Så nu kommer de här ekonomerna, dels ska de tjäna pengar, och dels ska de kunna prata kultur. Det finns inget kvar för oss.
No.
Så det är ganska hotfullt.
Nej, men han snackar ganska vackert om det, och vi kan höra ett litet klipp här.
Kulturell känslighet, det är en helt central kompetens i den svårtolkade värld som vi lever i. Och det är också ett område där vi människor har ett enormt försprång jämfört med maskinerna. Maskinerna har inga känslor. De kan aldrig bli sant empatiska.
Men detta med att bli mänskligare, egentligen så var det jag prövde att dra fram. Och jag hade ju egentligen tänkt att snacka om våra inre hevngjerrigheter och så vidare. Men vad är det liksom att bli mänskligare då?
Alltså jag måste säga, SVT har ett nytt program som heter Frågan är fri. Jag tror ni har i Danmark också, va, Hassan?
Yeah. Kommer vi stå på NRK, har jag fått med mig.
Mm. Det är personer som vi på svenska säger då finns på autismspektrat. Som de har lite svårt att komma ut i arbetslivet och sådär. De har ställt, de har då intervjuat Ulf Kristersson, de här bor i Uppsala. Så Sveriges statsminister kommer dit och första frågan han får, det är vad kort du är, har du funderat på det någon gång?
Ja.
Och sen kommer en annan fråga som är, Ulf, din fru Birgitta, hon har ju gått ner väldigt mycket i vikt. saknar du inte den gamla Birgitta som var lite tjockare? Alltså det är otroligt privata frågor.
Yeah.
Och först så satt jag och kisade och tänkte, oh gud vad pinsamt det här är. Och sen så tänkte jag, gud vad befriande. Tänk att... för att så här är det, han kan ju inte säga, oj vilka frågor, vilka idioter som ställer såna här frågor. Utan han måste ju liksom uppföra sig. Och han blir så mänsklig. Jag tycker väldigt mycket om statsministern i den här situationen. Och jag tänker, så här civiliserat borde alla politiker samtala med varann.
Mm-hmm.
Känna sig lite bakbundna faktiskt av situationen. Att visa varandra samma respekt som han måste visa de här som intervjuar honom.
Yeah.
Det var ett nydeligt program tycker jag.
Men kodeordet är ju som han må vise, ikke? Og det er jo fordi han er tvunget af omstændighederne til at vise imødekommenhed og venlighed og åbenhed over for de her mennesker, der interviewer ham, fordi det netop er mennesker, som er særligt udfordret, ikke? I Danmark er det en stor gruppe journalister fra det, der hedder TV Glad, som interviewer for eksempel Thomas Helmig, statsminister Mette Frederiksen, tidligere landsholdstræner Kasper Hjulmand osv. Og det er jo det interessante, det er jo, at man er jo forpligtet til at svare åbent og ærligt, fordi de her mennesker med autisme for eksempel, at de forventes at stille åbne og ærlige, ikke spekulerede spørgsmål, ikke? Men det er da helt klart, at tænk en gang, hvis vi kunne kommunikere på det plan indbyrdes, altså så åbent og ærligt, det ville da være så meget mere interessant at eksistere.
Ja.
Altså, at jeg har jo siddet med flere hundrede politikere og interviewet dem, og det er så op ad bakke, som vi siger på dansk, ikke? Fordi de har så meget at forsvare, som handler om image og frygt og hvad hedder det, historiefortælling, godhed, ondskab, moralsk perspektiv og så videre. Hvor er det kedeligt.
Men jeg kendte også, de her personerne som intervjuer Ulf Kristersson, de finns ju inte i politiken. Det skulle vara, alltså många av dem är ju jätteintelligenta. Alltså jag skulle gärna se att de också tog plats i politiken, inte bara att de får ett tillfälle att intervjua honom. Jag tror att någonting skulle hända med oss allihopa.
Men det er jo noe med den der, altså Lars Strandegård igjen, og bli menneskeligere. Og det var kanskje det vi prøver å ha skrudd til i programmet, fordi at menneskeligheten er hevn og frykt og glede og sorg og utvikling og interessante ting og irritasjoner. Og et sånn klassisk eksempel på det, på Politisk kvarter nylig i Norge, som er et liksom debattprogram på morgenkvisten på radio. Så skulle man snakke om gjengkriminalitet, ungdomskriminalitet. Og så hadde redaksjonen hentet inn Gulan Abbas, som var B-gjengen leder, som det heter. Han var liksom leder i en stor gjeng. Og så gikk han ut av det, og nå jobber han blant annet med ungdom. Og han sitter og snakker veldig åpent og ærlig og veldig sterkt om foreldres rolle. Fraværende fedre, mange av de barna som han møter, og hvordan det er å være fullstendig på utsiden, og hvorfor han liksom selv ble kriminell. Det var forfatter Anne Holt som satte meg på sporet av denne sendingen, som vi kan høre litt fra her.
Her så er foreldreskap annerledes enn hvor det er, der de kommer fra, ikke sant? Og så må man huske på at mange av disse foreldrene også kommer fra krigsherjede land og andre ting, så de har med seg en bagasje.
Og så skulle to politikere ta over. En FRP-politiker og justisminister Emilie Mehl. Og de bare går rett inn i partipolitikken. Ingen av de i det hele tatt prøver å lytte til hva Abbas faktisk har sagt og sagt dette. Og dette synes jeg var interessant. Kanskje du sier litt mer. Hva synes du vi skal gjøre med foreldrene? Nei da, det går rett inn i hvor mye straff, hva gjorde dere? Nei, dere gjorde mye mindre. Altså, det er ikke menneskelig. Og det er vel kanskje nettopp det da, som også gjør at vi får denne her, det som er kalt for antipolitikk.
Ja,
altså, vi bliver
mot, klart.
Og vi bliver sint, og vi kan ikke snakke, og kan ikke tænke.
Og når vi bruger begrebet menneskeligt, altså en mere menneskelig politiker, hvad er det så, vi ønsker? Er det en mere filosofisk, humanistisk politiker, eller er det en, der er tættere på sit eget menneske? Altså ærlig om sin magtliderlighed, ærlig om sin egoisme, ærlig om sin... sexisme, for eksempel. Ikke? Altså prøv at høre, man har jo ikke en chance for at angribe Trump moralsk, fordi han er faldet rent moralsk, ved at han har kastet sig ud fra den højeste klippe i sin dødsing. Ikke? Mm. Så han kan ikke angribes, ligesom Elon Musk kan ikke angribes. Mm. Man ved, han er sexistisk, man ved, han er egoistisk, man ved, han er magtliderlig, man ved, han er gærig, og så videre. Ikke?
Men Hassan, det som er... og så setter du opp motsetningsforhold humanist eller ikke humanist. Og vi snakket jo forrige uke, for de som hørte den gangen, så snakket vi jo nettopp om at en man blir mer autentisk i sin, altså autentisk løgner, er det, altså jeg vil foretrekke en autentisk løgner foran en sann, altså som ikke ja, er sann om hva man egentlig tenker.
Eller en uautentisk sannsiger.
Nettopp, ja. Sant? Men jeg tror jo heller ikke helt på det, fordi vi, altså hvis jeg skulle ønske en mer menneskelig Trump, eller hvem det måtte være, eller en justisminister i Norge, så er det jo nettopp evnen til å si sånn, dette har jeg aldri tenkt på før. Du har rett, jeg tok feil. I min verden så er ikke det humanisme, men det er en tanke om at vi er feilbarlige, nå lærte jeg noe nytt. Jeg tviler på det jeg har sagt før. For det er ikke menneskelig for meg å være en sånn, altså den type karakter som trer frem nå. Det er ikke menneskelig.
Men jeg er helt med, altså, og i yderste potens, så burde man jo så, ud fra den teori, jeg lige har fremlagt, sige, at Hitler var det mest menneskelige menneske.
Netop, ja.
Og det kan vi jo ikke, altså naturligvis. Fordi det
men
var
jeg
han
mener,
ikke,
at det er, ikke, når det er ikke den menneskelige kvaliteten å være en psykopat. Altså,
nej,
det er ikke
nødvendigvis
det. Men det kan være sant.
Ja. Men jeg tror ändå, jeg tycker ändå att det finns en poäng att försöka förstå människorna alla diktatorer och galningar och vad det är. Och det är därför jag tycker så väldigt mycket om den här norska filmen som handlar om Quisling. Mm. Därför att där försöker man se människan i den här uniformen. Mm. Och det är väldigt drabbande faktiskt. Det betyder ju inte att man måste öva sin empati i den meningen att man måste tycka synd om dem. Mm. Men det blir samtidigt väldigt omänskligt också att inte se att det här faktiskt är människor. Mm. Det är möjligt att filmmakarna är lite inspirerade av Knausgårds projekt i Min kamp. Del 6 där att försöka se människan Hitler i alltihopa.
Ja. Jeg er helt enig.
Ja, men jeg er også enig. Det du taler om, Hilde, det er jo at man måske kunne lade sig inspirere det, der sker i verden lige nu, som fortvivler og skræmmer rigtig mange mennesker, ikke? Til at leve i større overensstemmelse med sig selv som menneske, ikke med et eller andet formuleret moralsk perspektiv, men med sig selv som menneske oprigtigt, ikke? Og hvis jeg skulle følge det her til dør, så vil jeg jo sige, at Trump er jo, altså ja, han illustrerer sin ukomponerede personlighed, ikke? Men han er jo ikke ærlig. Altså han fortæller jo ikke om sin frygt nogensinde.
Nej,
han fortæller ikke om sin misundelse direkte, vel? Han fortæller ikke om sin angst for kvinders dominans over ham. Mm. Altså Trump har jo haft en benhård barndom, ikke? Med altså et broderopgør af bibelske formater, ikke? Altså og så videre. Og sådan noget der, det mangler vi jo fra ham. Altså i stor stil, og på den måde er han jo ikke et illustreret menneske overhovedet, men jeg synes bare, at der er nogle tegn i tiden på, at vi ønsker det her, og det kunne man så forfølge, ikke? Mm. Mm. Fordi jeg gider ikke at se på de der talende papfigurer længere, altså som alene siger det, som forventes af dem, ikke?
Af alt Trump har sagt, som har blivet bevinget, så tror jeg, at det her kommer at overleve længst. Att han tycker att ett ord som tullar är vackrare än ett ord som kärlek.
Ja,
det säger någonting om människan. Trump, vad är han lider brist på?
Vad är tullar?
Tolvsatser.
Tolvsatser.
Tolvsatserna.
Nå, tolv, okej. Okay. Ja. Mm. Ja.
Det var det som Øresund levde av i flere hundre år, Hassan, med å være som en slags mafia der i Øresund, som brakte den danske stat milliarder av kroner.
Ja.
Ja, men det, altså, det er det Trump har lagt seg inspirere av danskene.
men altså, prøv lige at høre. Hvis nu man spørger mig og fanger mig på et øjeblik, hvor jeg tør være ærlig og svare reelt, ikke? Ønsker jeg så, at Mette Frederiksen er mest fokuseret på skat eller på kærlighed? Ikke? Jeg ved da godt, hvad mit svar vil lyde.
Vi er kommet til ukens hiss og diss. Endelig kan vi hisse noen ting som helst. Hassan, hva har du blitt begeistret av i det siste?
Ja, det er en sindssyg tid. Måske er jeg ved at blive sindssyg, jeg ved det ikke. Altså, okay. Jeg har netop, hvad hedder det, apropos Åsas reference til tyranner, så har jeg hørt en serie på, en podcastserie på Danmarks Radio, man kan downloade, som hedder Tyran, som er en gennemgang i mange afsnit af forskellige tyranner i verdenshistorien, ikke? Altså Saddam Hussein, Benito Mussolini, Kim Il-sung og så videre, og Lenin i øvrigt også. Og nu er det jo en his, så du må ikke sige noget, Åsa. Og det er en rigtig god serie. Altså, den er meget barnagtigt produceret med sådan et spændende lydspor, og den er ikke specielt sådan velformuleret eller noget, men bare mega spændende.
Og det er nok den samme serien, som går i Norge, samme titel.
Ja, så lyt den, hvis du vil sove dårligt. Og så har vi ugens dis. Den går til alle Tesla-ejerne, som nu sidder her med håret i postkassen, fordi de har jo købt klimavenlige elbiler af den person, som har støttet klimafornægteren Trump til magten. Giver det mening, det jeg siger nu? Eller er det noget sludder?
Og så...
Veckans hiss för mig, det är den här tv-serien danska som vi har pratat om här. Thomas Vinterheds En familj som oss. Som nu går på TV4. Den är i Sverige alltså. Den är fantastisk, tycker vi i min familj. Jag är så engagerad i den där tv-serien så jag tänker att det är jag som måste evakueras och flytta till Rumänien. Det är väldigt bra, är det. Veckans diss, jag ska försöka göra det här kort och begripligt, men sjukvården i västra Sverige, alltså i Göteborgsområdet, har infört ett nytt IT-system den här veckan som alla läkare har sagt nej till. Alla som arbetar i vården säger nej, det här vill vi inte ha, därför att det är inte patientsäkert och de har inte fått en tillräcklig utbildning i det här systemet. Det spelar ingen roll, man inför det i alla fall. Hilde?
Åh, jeg har lest en bok som dere skal få til jul, som heter Nabovarsel, hvorfor svenskene er så svenske og andre fortellinger om våre nordiske naboer, skrevet av journalisten Hallgeir Oppedal. Og jeg har altså kost meg sånn med den boken. Jeg satt på toget til
Oslo fra Bergen. Du har hygget deg med bogen.
Ja. Og jeg lo så høyt at damen ved siden sa, ja, sitter du her og leser en litt morsom bok? Og jeg har lært så mye som jeg ikke kunne, også om Sverige og Danmark, og jeg føler jeg har lært mer om dere to også. Og nå har jeg lest meg gjennom Sverige og Danmark, og nå er jeg på vei inn i Finland. Han kjører altså skuter, veldig dårlig liten skuter gjennom Sverige, og sykler selvfølgelig elsykkel gjennom Danmark. Det er historisk, og det er fantastisk. Det eneste jeg savner er at noen hadde hatt det blikket på Norge. Det er jo ingen som orker å skrive sånne bøker om Norge. Så Åsa, hvis du føler deg kallet etter å ha lest boken, så må du ta deg en liten tur og se oss gjennom det blikket.
Men det er jo, det du sagde her til sidst, Hilde, er jo netop den norske nations natur. Ikke? Ingen vil skrive bøger om Norge, ikke?
Men vi skriver bøker om andre.
Ja. Ja.
Og min diss går til energidepartementet i Norge, som i årevis har blokkert at norsk olje- og gassvirksomhet skal omfattes av lov om nasjonal sikkerhetsvirksomhetsområde, ifølge Anders Romarheim, førsteamanuensis ved Forsvarets høyskole. Altså, det rett og slett, de har blokkert hver gang noen sa at dette en nasjonal sikkerhet, så har de sagt nei, nei, nei. Men nå har regjeringen endelig tatt grep, og statsminister Jonas Gahr Støre har makta noe ingen av forgjengerne har klart, å utpeke altså olje- og gassindustrien som en grunnleggende nasjonal funksjon. Alle andre har prøvd, og de har blånekta. Nå forstår jeg først hvorfor altså Støre svarte så enormt irriterende da han ble utfordret på sikkerhet for rørledningene etter eksplosjonen utenfor Bornholm. Dette får en hver tenke sitt om, sa Støre. Jeg var ganske irritert på det, og det snakket jeg om her. Nå er du tilgitt, Støre, men fy til departementet.
Hiss og diss.
LVU-kampanjen, det var en kampanje, en desinformasjonskampanje og konspirasjonsteoretisk protestbevegelse som mente at sosialtjenesten i Sverige misbruker lov med særskilte bestemmelser om vård av unger, og tar altså barn, muslimske barn, fra foreldrene sine. Den kampanjen førte til både trusler mot Sverige og masse skriverier. Sverigebilden, som svenskene er opptatt av, det ble ganske krakelert. Og nå har det kommet en ny dokumentar fra Al Jazeera, som tar opp det samme. Bak lukka dører, heter den. Mm. Vi kan høre klipp fra SVT, som har et lite klipp fra denne dokumentaren.
It's been 4 years and I haven't seen my children once, not even for a second.
Den påminner stundtals om en skräckfilm. Al Jazeeras nya dokumentär om tvångsomhändertagna barn, bland annat i Sverige.
Ja, det är alltså en ny film som handlar om att svenska staten tar barn ifrån sina föräldrar. Den här är lite smartare gjord därför att det handlar inte bara om barn till muslimska föräldrar, utan det är även andra barn från alla möjliga håll och kanter. Så att då försöker man verkligen måla ut den svenska staten som en barnätare, kan man säga. Ja, den har inte fått så stor spridning faktiskt som man först befarade. Men statsminister Ulf Kristersson har varit ute och sagt att det här är farligt för Sverige. Därför att det ökar hoten och så. Min fråga här, varför jag tänkte det kan finnas en poäng att prata om det här. Det är, har ni inga motsvarigheter till kampanjer?
Mm. Det har inte varit Danmark, årevis har det varit mot Norge, men inte bara muslimska barn, alla barn, håll till på sig. Det var stora demonstrationer 2016, tror jag, särskilt i Östeuropa och centrala Europa, mot Norge som då skulle ha tagit barn ifrån föräldrar sina. Och där är lagt en Bollywood-film, rätt och slett, om barnevern i Norge.
Men är det någonting som har ökat hoten mot Norge som nation? Eller? För att i Sverige så menar man ju att det här triggar igång islamister.
Mm.
Att kanske vilja vara våldsamma. Men
nej, inte på samma måten som det Sverige har upplevt. Och det är ju möjligt det är också, för det är väldigt många fler invandrare i Sverige än det är i Norge. Även om det börjar
Men det är ju samma fenomen, tänker jag. Konstigt att inte Danmark har haft någonting sånt.
Ja, alltså vi hade ju en disinformationskampanj som vi kallade Mohammed-krisen, eller karikaturkrisen, som ju också var rätt, vad heter det, vittgående.
Men det handlade inte om, det var inga barn som var på dagordningen då, utan.
Nej, det
blir väldigt känsligt när det har att göra med föräldrar och barn. Mm. Alltså, det är ju sånt trauma. Och man själv kan känna sig in i det där.
Det som den här dokumentär indikerar, det är bland annat att barn ska vara blivit fjärnet från deras familje på en lite vag bakgrund. Alltså för exempel att deras tøj inte var rent, eller att familjens ekonomi inte var god nog och sånt något. Och jag vet ju inte något om den svenska stats regler i förhåll till vad man må ta barn.
Men det förstår du väl, Hassan, att man inte, att inte det där är skäl att fjärna barn.
Jo, jo, men
SVT har ju gått in i någon av de konkreta sakerna som har kommit in fram i Al Jazeera.
Ja, och vad så?
Nej, och bland annat så är det en far som säger att barnet blev tatt för de familjerna är romfamilje. Men i domstolsförhandlingarna i SVT har sett så står det att barnet blev tatt på grund av att de inte går i skolan, för att de är sultna och för att de utsätts för psykisk misshandling. Mm. Alltså den type saker är det som dukar upp.
Ja, nå, men det är gott, för det glädjer mig att SVT har lavet en undersökelse. För hvis man bara på förhand, liksom som alltså Ulf Kristersson avvisar det ju per definition, ikke? Och det synes jag måske är lite ärligt, för vi ska ju visa oss från vår bästa sida,
ikke? Mm, det ska vi göra.
Att ta kritiken till oss, för kunde det vara något om den kritik, ja. Ikke?
Alltså det är det svåraste som finns, att sitta och fatta beslut om vilka barn som ska skiljas från sina föräldrar. Men det är klart att staten måste göra det ibland. Och ibland skulle jag nog säga att staten gör det för sällan.
Okay.
Så. Det är en ting, men det är också något med kommunikation där. Jag känner ganska många som har bakgrund ifrån andra platser i världen. Och som har fortalt om sina mödre. Som har varit livrädda för att norska stat ska komma på dörra och banka på och ta barna. Och de har hört såna typer historier, och i de miljöerna så går där är det rykter som spreds om att man tar barn för vad som helst. Och den rädslan där, jag snackade med en, hans mor har många många barn. Och han fortalte om hennes rädsel. Hon kunde inte norsk. Hon såg på TV ifrån Somalia och såg vad som skedde med de andra somaliska mödrarna. Och det var med på att bygga en så stor frykt för henne till att i det hela taget gå in i samhället. Och där har vi också en ganska stor uppgave, tänker jag.
Verkligen.
Jag ville vara livrädd också, hvis jag satt i ett land och tänkte att staten, den staten jag inte visste vem var, skulle bara komma och ta barnen mina för ingenting. Så det är ju inte helt enkelt.
Du lyssnar till norsken, svensken och dansken.
Hur mycket alkohol har du druckit i det sista?
Inte särskilt mycket. Jag är för gammal för sånt. Jag har inte tid, jag arbetar för mycket.
Jag dricker inte rätt mycket, alltså mer. Jag kan gott ta ett glas vin till maten, men alltså det är verkligen sjeldent. Ja.
Nej, för jag menar att vi har ändrat oss ganska kraftigt på de 4 åren vi har hållit på och lage norsken, svensken och dansken. Hver gang vi spilte inn i begynnelsen, så satt dere to med et glass vin.
Nei, ikke det, vi spilte inn på morgenen.
Nei, når vi hadde møte.
Forsøk ikke.
Ja, og sånt. Og nå er det jo sånn at vinmonopolet repper... vi har jo en vinmonopol i Norge, Hassan, har du hørt om det?
Ja, ja. Sverige med
systembolag. Men vinmonopolet selger altså 20% mer alkoholfritt i år enn det gjorde i fjor, og i fjor selgte det jo også 20% mer enn året før. Og det betyr at det er stadig flere som finner alkoholfrie alternativer. Og nå avslører jeg meg som en totalt trendsensitiv bløtmark. Jeg er ikke på X lenger, som väldigt många andra, och jag har nästan slutat att dricka alkohol. Men jag syns det blev lite intressant att jag läste ett essay av Willy Pedersen i Morgenbladet med titeln Quit Lit. Han är alltså sociolog och har skrivit massor om rus. Quit Lit. Kvinnor som slutar att dricka har skapat en ny genre, skriver han.
Men är det litterär genre?
En lite ny litterär quit lit. Kick lit, men quit lit. Yeah. Om alltså kvinnor som slutar och dricka och dricker massor, och så slutar de att dricka och så skriver de om det. Och han har massvis av exempel på nettopp detta då. Men det är ju inte så många. Jag har inte sett så många av en man som har slutat att dricka och skriva roman om det. Kan dere huske det?
P.O. Enquist skulle jag vilja säga.
Nettopp!
Men jag tycker att det är intressant med kvinnor och alkohol. Min pappa var ju alkoholiker, så att jag har ju liksom respekt för alkohol. Jag är lite rädd för det, men bang för det. Men det är alltid mer skambelagt om en kvinna är alkoholiserad än om en man är det. Och jag tänker just på min pappa när han kom och hämtade mig på dagis, alltså på Barnhagen, och luktade alkohol. Jag levde ju ensam med honom, och Och hur fröknarna på dagis, pedagogerna där, de sa ingenting. Det var liksom så här, det var okej att han drack alkohol. Om det hade varit min mamma som hade hämtat mig och luktat alkohol, då hade man sett det som ett problem på ett helt annat sätt. Mm. Därför kvinnor ska, ja, absolut. Kvinnor ska inte göra det, medan en man kan man förstå, män är män och män har ett förhållande till alkohol som vi accepterar på ett annat sätt än en kvinna. Ingenting är så tragiskt och så patetiskt som en kvinna som sitter ensam och tar liksom dricker på krogen eller hemma och sådär. Kvinnliga politiker som har druckit för mycket kan gå ut och prata om det, men män gör det inte. Men det är en sensation när kvinnor gör det, därför att man liksom...
Betty Ford, till exempel.
Att det är så skamligt. Jag tänker, en av mina favoritböcker i världen, det är Kranes konditori av Cora Sandel. Och när hon sitter där ensam och dricker sitt portvin, så, och blicken på henne, och så tänker jag, det är inte så mycket som har hänt egentligen sedan dess. Mm. Det är samma blick på kvinnor som dricker som nu. Så därför så tycker jag det är spännande med den här nya litteraturgenren som du pratar om, Hilda. Jag känner inte till den. Quit lit.
Men du har rätt, Åsa, när du säger att det förbinder sig till mannen och måske också maskuliniteten att dricka alkohol. Ikke? Alltså, jag är vuxen upp med att alkohol liksom var sådan ett coming of age instrument, ikke? Altså vi drak for at blive mænd, ikke? Og vores mit litterære idol Charles Bukowski drak som en sindssyg, ikke?
Og
det var jo altså det her med ligesom, altså der var en dødsforagt og et mod indlejret i det med at drikke meget alkohol, ikke? Som på en eller anden måde er rodfæstet i mig så meget, at jeg nok vil gå meget hemmeligt med det, hvis jeg besluttede at stoppe med at drikke alkohol, ikke? Fordi det vil, jeg ville være bange for, at det blev betragtet som ikke maskulint, ikke? Altså som noget feminin måske endda, at stoppe med at drikke alkohol og så skrive en bog om det, ikke?
Men jeg tænker, der i Sverige så sælger jo også Systembolaget 20% mere alkoholfrit nu end tidligere. Det är liksom modernt också att man ska ta hand om sin kropp och man ska visa att man är kontrollerad.
Mm. Mm. Men det jag ser det ju, alltså det är ju ganska många influencers som går ut och har sagt att de slutar dricka alkohol.
Ja. Det är nog också ett generationsspörsmål, ikke? Vad jag tror alltså, men för mig är det också ett extra element, ikke, som handlar om att jag frykter att folk vill tro att jag är radikal muslim, hvis jag säger jag inte dricker, för jag heter Hassan, ikke? Så alkohol har liksom varit sån en måde för mig att illustrera på att jag är moderat, att jag är assimilerad och så vidare, ikke? Alltså gå ned ad gaden med en øl i hånden. Det har varit sån ett, vad kan man säga, som att gå med ett dansk flagg.
Ja, jag förstår.
Norsken, svensken och dansken.
Jag har ju brukt allt för lite tid på denna podden till att spela Bergens musik. Dere vet kanske inte att Bergen har varit en slags evigvarande bölge med nya musikere som har kommit upp och fram. Och en av de bölgene så kom Fjorden Baby med för många år sedan, och Fjorden Baby lagde någon fantastiska låter och så försvann de fullständigt från radarn. Fordi Sturle Kvilekval, som han heter, som er vokalisten, han ruser seg nesten i hel. Alle visste det. Han var genial, og han lagde geniale ting, men han ble gal, som han sier nå. For nå er de nemlig tilbake. Og med en ny plate som heter Rockebyen, der han forteller om det livet han levde. Han synger om å være som Iggy Pop og stole på min autopilot, ble en idiot som Iggy Pop. Og det tenkte jeg kanskje at det gikk an å gå ut på, sier vi snakker om det nå.
Det gjør vi.
Han sier da, det var ikke skatten som fikk han tilbake til livet, det var kjærligheten. Han møtte en kvinne, Hassan. Og
men det er jo sjovt, ikke? Fordi når du siger det, du siger, Hilde, så kan jeg jo ikke undlade at tænke, at hvis jeg skulle vælge at høre noget musik af ham, ikke, så ville jeg nok helst høre den, han skrev, da han var for drukken, end den, han skriver i dag, hvor han er ædru.
Ja, du kan få høre.
Ja.
Du kan få høre. Vi kan gå ut på disco dance, og så kan du danse deg i vei med den, synes jeg. Er det en god plan?
Ja. Absolutt, det gjør vi.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansker Sam Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR og DR, der redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd og NRK Radio.